Jag tänkte jag skulle predika en predikan som jag har gett titeln Ingen annan än Jesus. Och vi går fram till och öppnar våra biblar och läser i första Korinthierbrevets andra kapitel och den första versen, så skriver Paulus så här. När jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller vishet som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Mitt tal och min predikan kom inte med övertygande visdomsord utan med bevisning i ande och kraft. Nu är vi ju i tiden mellan påsk och pingst. Ni vet den här helt fantastiska berättelsen på skärtorsdagen, långfredagen, påskdagen om Jesu kamp i Getsemane, hans död på korset, uppståndelsen från de döda. Det har ju förändrat allting för alltid. Och det är evangeliets kärna, att Gud försonar världen med sig själv, med Kristus i sig själv. Och den som tar emot och den som tror får av nåd det eviga livet och ställs själv i försoningens tjänst för att dela detta vidare. En av de tidiga vittnena till evangelium, det är Paulus, han som har skrivit den här bibelordet som vi läste. Paulus, eller Saulus som var hans judiska namn, han kom från staden Tarsos som ligger i södra Turkiet i provinsen Kilikien. Där växte han upp. Han var en jude av Benjamins stam och han var också född som romersk medborgare. Och Saulus, han var inte alls positiv till Jesus från Nazaret eller hans efterföljare. Snarare tvärtom, det står att han andades hot och mordlust mot de kristna. Han avskydde dem och han förföljde dem och han är vittne när en uppretad mobb stenar ihjäl Stefanos som blir den första martyren för Jesus och han gillar det som sker. Och han börjar själv att förfölja församlingen. Och vi kan läsa i Apostlagärningarna kapitel 8 och vers 3 så står det: Saulus försökte utplåna församlingen. Han gick in i hus efter hus och släpade ut både män och kvinnor och satte dem i fängelse. Det är ganska starkt uttryckt. Han försökte utplåna församlingen. Han får tillåtelse att söka upp de kristna i Damaskus för att fängsla dem. Och det är på väg till Damaskus som hans liv kommer att totalt förändras. För det är då han kommer möta Jesus på ett mycket spektakulärt sätt. Vi läser Apostlagärningarna kapitel 9 och ifrån den tredje versen. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus strålade plötsligt ett ljus från himmelen omkring honom. Han föll till marken och hörde en röst som sa till honom: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Då frågade han: vem är du, herre? Rösten svarade: jag är Jesus, den som du förföljer. Men res dig och gå in i staden så ska du få veta vad du måste göra. Där får Saulus, eller Paulus som han kommer att kallas, liv en helt ny inriktning. Han kommer bli en av de främsta försvararna, förklararna, författarna, förkunnarna, utläggarna om Jesus. Och på sina många resor så kommer han predika om Jesus överallt och lägga ut evangeliet. Och genom sina brev och den undervisning som är samlad i Nya Testamentet så formar Gud genom Paulus fram en tydlig bild av evangeliet. Den bok i Bibeln som beskriver den första kristna historien, den heter Apostlagärningarna. Den är skriven av en man som heter Lukas, och Lukas var läkare. Och det beskriver den första tiden av kyrkans långa historia, och det är otroligt spännande att läsa Apostlagärningarna. Den börjar med Jesu himmelsfärd, att anden utgjus, och hur evangeliet bärs av hans vittnen från plats till plats i det område som vi nu kallar Mellanöstern och södra Europa. Det börjar i Jerusalem och det slutar i Rom. Och Paulus och hans resor får en stor plats. Och därför så är det väldigt bra att man läser Apostlagärningarna och kopplar ihop det så långt det är möjligt med vad som Paulus skriver till de olika församlingarna. Och Korint, vi ska återkomma till Korint, det var en väldigt speciell plats för Paulus. Innan Paulus kommer till Korint så är han i Aten i Grekland. Och där får han tillfälle att dela evangeliet på Areopagen. Det var som en stor plats där folk samlades för att diskutera och debattera och ta beslut och filosofera om allt möjligt. Man skulle kunna säga att Areopagen, det är som vår tids internet, fast det var lite mindre Areopagen då än vad internet är, men allt möjligt pratar man om där. Alla nya läror, alla nya filosofier, alla nya tankar fanns på Areopagen. Och därför kunnar Paulus evangelium. Och ifrån Areopagen och Aten så beger sig Paulus då till staden Korint. Korint som ligger 78 kilometer ifrån Aten, var känt för sin handel, var känt för sina tempel och var också känt för att människor levde väldigt utsvävande, omoraliska liv faktiskt. Korint var en av de största städerna i Romarriket. Och dit kom Paulus och han skulle stanna där i över 1,5 år. Och där får han se en församling växa fram, en kyrka växa fram. Och det var en besvärlig och härlig församling. Ungefär som de flesta församlingar ni vet. Besvärliga och härliga. Ni hörde väl om pastorn som de frågar så här, hur är det att vara pastor? Jo, det är bra, men det vore lättare om det vore för alla medlemmar. Det var någon som tyckte det var kul, jag tycker den är ganska rolig. Ja, man kan ju använda den till andra branscher också i och för sig. Det finns två brev bevarade i korrespondensen mellan Paulus och församlingen i Korint. Men när man läser de breven så inser man att det finns andra brev som inte har blivit bevarade. Så det var mycket kontakt mellan Paulus och den här församlingen. Han hade mycket att göra med den här församlingen. Och han skriver då, när jag kom till er. Och man kan ju undra, varför skriver han som han skriver? Så skriver han, när jag kom till er så var jag svag. Jag var rädd och jag var full av oro. Hade det hänt någonting mer i Aten som han inte berättar om? Eller är det så här det kan vara att vara ett sändebud för Gud? Att man kan känna sig svag, rädd och full av oro. Eller var Paulus trött på alla vishetslärare och förståsigpåare i Korint? Var han besviken på att det inte hade blivit en större skara människor som hade kommit till tro i Aten? Vi vet inte exakt varför han skriver som han gjorde på det sättet. Men det är ändå trösterikt tycker jag att Paulus, denna andliga gigant, liksom det var inte bara för honom att men nu ska, det är inga problem, jag är alltid segervis, jag är alltid stark, jag har aldrig någon ångest. Nej, tvärtom. Han delar liksom och säger att det här var tufft, det här var svårt. Och han säger i andra Korintierbrevets 4:7 att den här skatten, den har vi i lerkärl. Alltså, han säger att han själv är som ett lerkärl, ömtåligt. För att den väldiga kraften, den ska vara Guds och inte komma från oss. Han hade ju känt den här kraften. Han visste ju vad kraften i evangeliet var. Han hade ju sett så mycket ske. Han hade ju sett så mycket hända. Så han visste att när jag delar evangelium så är det en kraft som går ut. Men det har inte med mig att göra. Jag är svagt, bräckligt i lerkärl. Det är Guds kraft det här handlar om. Och kanske var det också ett förhållningssätt som gjorde honom respektfull, full med vånda. Oj, jag sysslar här med en skatt. Jag, käre Gud, du har anförtrott mig en sån här stor gåva. Så han var försiktig i det som han ändå gav. Och så säger han där, det enda när han ville veta av när han kom till Korint, det var inga debatter och filosofier, utan det var Jesus, ingen annan än Jesus, den korsfäste Jesus. Paulus, han predikade aldrig någonsin om sig själv, utan han var upptagen att predika om Jesus och att vittna om sin tro i Korint. Han ville att människor skulle möta honom som han själv hade mött. Jag har mött Jesus, det har förvandlat mitt liv. Den Jesus som på korset bar världens synd, skuld och skam och försonade världen och gav oss möjlighet och till och med rättighet att bli Guds barn. För Jesus säger att åt den som tar emot honom gav han rätten att bli Guds barn. När du och jag öppnar våra hjärtan och säger Jesus, jag tar emot dig, då ger Gud dig rätt att kallas Guds barn. Wow, det är fantastiskt. Paulus skriver också i 1 Korinthierbrevet 15, vers 1-4. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade, som ni tog emot och som ni står fasta i. Genom evangeliet blir ni frälsta, om ni håller fast vid ordet jag förkunnade. Annars var det ingen mening med att ni kom till tro. Jag förde vidare till det allra viktigaste, och jag själv tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Paulus, han vill att tron ska vila inte på mänskliga filosofier, utan ska vila på Guds kraft. Det här kraften finns. Den finns i evangeliet. Människan kan aldrig lyfta sig upp till Guds nivå. Eller till Gud. Människan kan aldrig själv skaka av sig syndens destruktiva makt genom goda gärningar eller sminka över det med något slags liksom religiöst yttre beteende. Evangeliet är inte vad vi ska göra för Gud, utan vad han har gjort för oss. Det är bakvänt. Religion säger, lev upp, gör detta, nå dit, nå upp till en högre nivå. Evangelium säger, det du inte kan göra, det har Gud redan gjort i Jesus Kristus. Varsågod, det är öppet. Du får komma och ta emot. Där har du själva nyckeln i att förstå att av kärlek har Jesus räddat oss. Och jag älskar det här uttrycket, en tro som vilar på Guds kraft. Din tro vilar inte på dina ansträngningar, på hur mycket du läser Bibeln, på hur mycket du ber, på hur from och salig du är, hur ofta du är i kyrkan. Nej, den vilar på Guds kraft. På honom. Att se på Jesus, att ta emot i tro, att öppna sig för en alldeles oförtjänt gåva. Den är helt oförtjänt. Du kan inte förtjäna nåden. Därför att den, då har det inte varit nåd. Då har det varit lön om du har förtjänat det. Det är helt oförtjänt. Det spelar ingen roll hur svaga vi är, hur bristfälliga vi är, hur sårade och sargade vi än är. Guds kraft räddar oss, lyfter oss upp och bryter syndens makt över våra liv. Jesus säger, om sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Och ni som har lyssnat på mig en eller flera gånger, ni vet att jag nästan alltid citerar en eller flera sånger. Nu har jag redan citerat sista versen på Pärleporten. Här kommer en till. Det är bara så att ibland börjar sånger sjunga i ens hjärta. Så automatiskt bara kommer en sång. Ibland blir jag förvånad, varför sjunger jag på den just nu? Och så var det den här veckan innan torsdagsbönen, så var det en sång som började sjunga i mitt hjärta. Och den har väl signat mig så mycket, så jag vill dela vers nummer 2 och refrängen här. Jag ska inte sjunga den, men jag ska läsa den. Så här står det. Han mitt hjärtas tillflykt är, honom jag allt förtror, och hans kärlek stor och rik nu i mitt hjärta bor. Nåden fri och hög och djup fyller med fröjd min själ. Trogen vill jag honom bli som allt gjort väl. Och så sjöng man i kören. Han frälste mig. Han frälste mig. Då allting hopplöst var. Jesus frälste mig. Visst är det starka ord? Ibland kan en sång, när man läser texten så här, bara läser den. Det kan liksom, ibland kan melodin göra så att man inte riktigt alltid tänker på orden. Men läser man bara orden så är det så oerhört starkt. Han frälste mig. Han kan frälsa dig. Kan han hjälpa mig? Kan han hjälpa dig? Kan han hjälpa dig? Kan han hjälpa mig? Kan han hjälpa oss? Kan han hjälpa andra? Alltså det är hela tiden detta växlande verk på något sätt. Vi delar det som vi själva har varit med om. Eller hur? Halleluja. Andra Korinthierbrevet 5:20 säger så här. Vi är alltså sändebud för Kristus och Gud värdjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag. Låt försona er med Gud. Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe för att vi och honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Den som har tagit emot evangeliet är i samma stund sänd med evangeliet in i denna värld. Jag tar det en gång till. Den som har tagit emot evangeliet är i samma stund sänd med evangeliet in i den här världen. Vi ger vidare det vi har tagit emot. Vi blir vittnen. Våra liv berättar om honom. På väg till någon annan kom evangeliet till dig. Inte för att stanna på det sättet att det bara skulle vara där. Utan det finns en kraft, det finns någonting i det evangeliet som alltid vill vidare. Att ges vidare och bäras vidare ligger i evangeliets DNA. Och Jesus säger till sina lärjungar alla tider ifrån Johannes, frid vare med er, som fadern har sänt mig så sänder jag er. Och det sker i samma stund som du tar emot evangeliet. Då blir du ett vittne. Du vill inte gå en lång kurs, för du kan berätta om vad du har upplevt. Jesus botar en blindförd man och han vet inte alls mycket. Man säger, en sak vet jag. Jag var blind, nu kan jag se. Och det var han som gjorde det. Eller hur? Sen kan man lära sig mer om man kan få kunskap. Men inte det, utan det ligger i evangeliets DNA. När du tar emot det så blir du sänd in i den här världen. Och evangeliet om Jesus har samma kraft idag som på Paulus tid. När vi går ut och delar Jesus med andra så kommer samma kraft i rörelse till förändring och till liv och till tro. Vi kommer inte med oss själva och så säger vi till människor, skärp dig. Det är inte evangelium. Utan vi vädjar på försoningens grund till människor. Låt försona dig med Gud. Det finns en inbjudan, en vädjan, en uppmaning i försoningens tjänst. Kom till Jesus. Kom till honom. Jag har kanske inte svar på alla frågor om lidande, varför och allt möjligt. Men jag säger, kom till Jesus. Kom till honom. Och så honom får ditt hjärta ro. För där har mitt hjärta fått ro. Allt är redan klart. Du är älskad. Du är älskad. Du är sedd. Och du är mottagen. Du är förlåten. Du är förlåten. Och vi inbjuder andra att gå den väg vi själva går. Vi delar det bröd vi själva lever av. Och därför säger Bibeln, så kasta inte bort er frimodighet. Eller ge inte upp er frimodighet. Vi behöver be Gud om frimodighet och kraft när vi är sändebud i försoningens tjänst. Jag tror Paulus, han var så beroende av Guds nåd och kraft när han skulle förkunna evangelium. Och på samma sätt är det med dig och mig. Vi kan, likt Paulus, känna oss svaga och rädda och fulla av oro. Det gör jag ganska ofta faktiskt. Jag tänker, käre Gud, hur ska det här gå? Och så att man faller liksom bara tillbaka, så märker man, men det handlar inte om detta. Svaret heter inte att gaska upp sig och säga, kom igen nu. Nej, det heter, kom helig ande, heter det. När du är svag, när du är rädd, när du är full av oro, be bönen, kom helig ande och hjälp mig, led mig, ge mig det jag inte har själv. Och Gud, han är så god, han svarar alltid på den bönen. Om vi går i rörelsen, i tjänst, i försoningens tjänst för att dela evangeliet och känna att vi är svaga, och så ber vi, helig ande, hjälp mig. Gud kommer hjälpa dig alla gånger. Alla gånger. Alla gånger kommer han att hjälpa dig. Och när vi går. Jag har märkt det i mitt liv. Det är när jag går. Det är när jag sätter mig i rörelse. Som också kraften kommer i rörelse. Sitter jag bara och väntar i min oro, då kan jag be jättemycket och jag känner liksom att saker kan hända. Men just när jag tar det där steget och ger vidare det jag fått, det är då kraften kommer. Och det behöver inte vara att det liksom sprakar till, men man känner på något sätt på insidan att det bär. Det håller. Halleluja, det finns en underbar kraft. Tänk, sjunger vi i segertonet, tänk vilken underbar nåd från Gud att du får vara hans sändebud. Och så uppmanas det i versen, gå, såningsman gå, ut att den ädla säden så, gå, såningsman gå. När vi delar evangeliet så delar vi det glada budskapet, för det är det evangelium betyder. Det betyder goda nyheter. Det betyder att du är förlåten, att du älskar och sedd och mottagen, att allt är klart och att du får komma som du är inför Gud och att inget kan skilja dig och mig från Guds kärlek. Så därför följer glädje i evangeliets fotspår, både hos den som tar emot, men också hos den som delar ut. Att förstå som jag gjorde idag i dopgraven med fyra människor som har bestämt att jag vill följa Jesus. Det är fantastiskt. Det är så att man bävar och man är så glad, och det är sån närvaro av Guds härlighet. Nu är det ofta så i vår kyrka att pastorn döper. Det måste inte alltid vara så. Det står inte i Bibeln att det ska vara en pastor som döper. Jag skulle önska att många av er fick vara med om den här glädjen. Jag kanske, som ni såg, kanske jag skulle behöva assistans framöver lite grann. Så känner du att du vill vara dopassistent, kan du komma och säga till. Så kan man vara två som gör så. Ja, när det är stora fullvuxna män. Pastorn är ganska liten som ni ser. Ja. För den glädjen. Och jag unnar alla att få den glädjen. Att få ge ut evangelium. Paulus inställning. När jag kom till er så ville jag bara veta av Jesus och ingen annan än honom. Som korsfäst och uppstånden. Det är något för oss att hänga på. Att stå på och dela med oss av. Vi är inte kallade att vinna debatter. Men vi är kallade att vinna människor. Vi kan vinna debatten och förlora en människa. Men evangelium vinner människans hjärta. Och därför skulle jag vilja uppmana dig och mig att fortsätta att läsa, att lyssna, att stanna inför detta heliga evangelium ofta, ofta, ofta. Och låt det genomsyra ditt liv. Och tänk på det var gjort för dig. Gnola i den där kören, och du kanske inte ens kan den gamla sången jag citerade förut. Troligtvis kan det vara så. Han frälste mig. Han frälste mig. Då allting hopplöst var, Jesus frälste mig. Alltså det gör någonting att gå och gnola på den. Jag kan säga det, varför för mig. Men det, ja, jag kan vara tips för dig. Och det var gjort för dig. Evangelium är gjort för dig och för mig. Och det är gjort för de människor du möter i din vardag. 2023. Här i Skåne, i Hässleholm och överallt i hela Skåne. Här sa jag Skåne två gånger. Här. Ja, men ni vet vad jag menar. Ja. Så är det gjort för dig, evangelium. Och Hässleholm behöver Jesus. Ingen annan än Jesus kan rädda oss. Och ge människor den nåd som man djupast sett längtar efter. Men Jesus kan. Jesus kan. Vi ber. Halleluja Jesus. Jesus, jag tackar dig av hela mitt hjärta. För detta underbara evangelium. Att vi är älskade. Att vi är sedda. Att vi är förlåtna. Att när livets morgon kommer. Inte aftonen och kvällen. Utan när evighetens morgon kommer. Då finns det en port som står öppen till det härliga. Tack vare din kärlek, Jesus. Tack att det är du som har frälst oss. Det är inte vi själva. Jag ber att den här predikan skulle ha uppmuntrat oss in i våra liv. Jag ber för den som kanske inte har tagit emot dig. Men det här fick bli en hälsning om din kärlek idag. Om din nåd, Herre. Jag ber för den som är nedtyngd av skuld. Den som går och grämer sig över vad man inte har gjort och vad man borde ha gjort och hur man inte lyckas med det ena och det andra. Den vars liv är präglat av skam över den man har blivit. Men jag tackar dig för att du kommer med din kärlek idag. Och du vill föda oss på nytt till ett levande hopp. Du vill ge oss liv i dig, Jesus. Du vill att vi ska få bli dina barn, Herre. Du vill hela vårt inre. Jesus, vi kommer till dig för vi behöver dig så otroligt mycket. Tack Herre att du är med oss i avslutningen på den här gudstjänsten. I Jesu namn. Amen.